Vi fick en tidig julklapp i form av muntra budskap från Fed och en låg inflationstakt här hemma i Sverige. Vi kommer såklart prata om hur det här påverkar börsen. Vad säger du, Kalle? Ska festen fortsätta nu?
Ja, vi får väl se. Vi har åtminstone kommit upp väldigt kraftfullt här på kort tid. Och det ska vi prata mer om tillsammans med veckans trade från Eka Lundin och veckans aktiecase.
Det och mycket mer blir det idag. Nu kör vi. Programmet där vi pratar om börsen och allt som rör de finansiella marknaderna. Vi spelar in dagens avsnitt tisdagen den 19 december. Kalle, det är skönt att ha dig tillbaka i studion.
Ja, det är skönt att stå på den här sidan av bordet igen, känner jag. Ja, men jag fick stå där två gånger. Det var, ja. det är inte enkelt att vara programledare.
Nej, men du gjorde det väldigt bra, tycker jag.
Ryckdunkande. Det
tycker jag vi kan göra ändå. Ja. Men du, vi tar och hoppar vidare här, för att vi har fått in en trade från Eka Lundin som är professionell trader.
Just det.
Han vill ju handla Boliden. Eller rättare sagt, han tittar ju på den här kurvan. Det har varit en tid av lite negativa nyheter i Boliden. Han ser hur den har rört sig neråt här och är intresserad av att köpa på en nivå runt 310 kronor ungefär. Mm. Har du tittat någonting på Boliden?
Ja, men Boliden är ju, det är väldigt intressant ur den aspekten att det är en tydlig vinnare på elektrifieringen. Och dessutom en ganska tydlig dollarvinnare. Och jag tror att det kan också vara en förklaring till att man kanske har sett lite press i aktien till och från den senaste tiden. Att dollarn har ju försvagats i takt med då lägre räntor på andra sidan havet och lite lägre inflation där. Och då har dollarn försvagats och det blir lite mer riskaptit och då har andra valutor stärkts, bland annat svenska kronan. Och det är ju så att råvaror som bolaget producerar säljs ju i en amerikansk valuta, men de mesta av kostnaderna är i svenska kronor. Om man tittar senaste kvartalsrapporterna så är det väldigt tydligt vilken medvind man har haft av den här starka dollarn. Så det tror jag har medfört kanske lite sämre, vad ska man säga, nyhetsinformation kring bolaget som kanske har pressat kursen lite.
Just det.
Men vad Eka vill göra då?
Ja, men just det. Och just ska säga det också, att det är viktigt att hålla koll på råvarupriserna också. Både dollarn och råvarorna.
Ja, men exakt.
Ja, men vi går tillbaka till grafen då och tittar vad han vill göra. Mm. Han har identifierat ett motstånd här som är 200 dagars glidande medelvärde som man kan se på grafen. Mm. Här ser man det. Och sen så har ju han identifierat ett område här runt 310 kronor. Om vi ser en liten rekyl neråt dit, då vill han köpa. Mm. Och sen räknar han med att fortsätter börsen uppåt så kommer nog Boliden följa med.
Ja, och det är klart att det här är ju också ett bett lite grann på konjunkturen. Och kanske då om man tror på ett mjuklandningsscenario så skulle ju ett bolag med sån här tydlig exponering mot råvaror kunna bli en vinnare.
Ja, men precis. Och jag tycker vi kan ryggdunka Eka lite också. Han har ett väldigt fint track record här hos oss. Han har ju haft några trades i allt ifrån Rusta, Sinch och
Securitas var också.
Securitas också. Mm, ja. Och det mesta har väl gått väldigt bra, får man säga. Ja, vi hade redan ett rally på börsen och sen kom det mjuka uttalanden från Fed och inflationssiffror från Sverige. Kalle, ta oss igenom vad det är som händer just nu.
Ja, men vi kan väl verkligen konstatera att börsen har fortsatt att vara stark. Och att, precis som du säger, det var väldigt översålt, var väldigt pessimistiskt där ute och sen så vände det lite grann med då. Framförallt, ja, det blir tjatigt att prata ränta och inflation, men det är ju primärt det som styr börsen. Ja. Har gjort det senaste åren och lär väl fortsätta göra det ett tag till. Så att, precis som du sa då, Fed var ute och pratade efter sitt räntebesked och marknaden uppskattade att deras räntebanor då indikerade fler räntesänkningar nu under 2024 än vad man trodde innan.
Ja, man var väl till och med inne på tre stycken där ett tag. Sen nyanserade de den bilden lite grann. Det var ju några ledamöter som gick ut och sa, hörni, ta det lite lugnt där ute, eller hur?
Ja, men exakt. Och så kommer då centralbankerna fortsätta att vilja kommunicera. Man vill inte bli för duvaktiga för tidigt. Men marknaden blev glad av det. Man trodde att de skulle indikera två räntesänkningar. Marknaden själv tror ju på ungefär sex sänkningar. Så de tror ju på mer. Vi kommer in lite mer på Fed snart. Men jag tänkte bara en första graf. Vi har ju visat på säsongsmönstret på Stockholmsbörsen. Och då tog jag med den här, för den här var med då i början på november, den vi tittar på nu. Så att den här är inte uppdaterad av en anledning. För det var lite kul bara då att då hade vi precis vänt upp här från botten. Och vi tittar ju liksom hur starkt det gick i början på året. Sen kom vi ner och sen gick vi upp starkt på sommaren. Och så kommer vi ner ordentligt här. Och så tittar man då, den blå linjen är då 10-årssnittet för OMXS30, vad den har levererat i avkastning. Och då var frågan, liksom, ska vi dit? Ska vi klara det? Ska det bli ännu en liksom stark avslutning på året? Och så trycker vi fram den här.
Total feststämning.
Ja, du ser, det är ju en enorm skillnad på den här grafen. Det är liksom, finns ingen hejd hur fort det har gått och hur mycket det har gått. Och tycker också intressant bara just att småbolag har ju mycket prat om. Extremt nedtryckt och räntekänsligt kanske överlag. Men här pratar vi om OMXS30, det är ju mest verkstad och bank faktiskt. Och de har ju gått minst lika bra. Så att det har ju verkligen varit total liksom, risk on som man pratar om. Pengar har strömmat in i aktier och man har nästan köpt vad som helst, det är ju känslan.
Verkligen, det märks att riskviljan och kanske lite FOMO är tillbaka.
Verkligen, ja, för FOMO ska man inte underskatta. Just rädslan för att missa det här. Vi har pratat om aktieexponering som har varit ganska låg innan. Vi har pratat om liksom, sentimentindikatorer. Det har varit väldigt nervöst. Även retailkunder har ju sålt mycket aktiefonder exempelvis. Det har varit väldigt pessimistiskt och nu när det vänder, ja, då kan ju det här FOMO bidra kanske till att det trycker på lite extra. Vi har pratat om blankningar, så kan ju också bidra till att studsen blir väldigt kraftig på uppsidan. Nästa graf bara visar på, jag har vänt upp och ner på den här amerikanska tioåringen.
Ja, just det. Men jag tycker det blir tydligt och bra faktiskt.
Ja, för det blir ju extremt tydligt. Man bara ser, just när vi fick en amerikansk tioåring som var uppe på 5%, sen vände den ner, fick stöd av Fed-uttalanden och man pausade räntan och inflationssiffror som fortsätter att komma ner. Och det här har ju verkligen agerat börsbränsle. Det blir väldigt tydligt om inte annat när man ser på den här grafen hur börsen studsade upp i samband med då att tioåringen började komma ner. Eller egentligen alla marknadsräntor började komma ner.
Ja, men verkligen. Och när man får såna här uttalanden från Fed som man ändå får säga är ganska duvaktiga. Vi har inflationssiffror från Sverige som visar att det är så här, men räntan har ändå bitit ganska bra på det. Ja. Då måste man väl nästan justera den här räntebanan vi har pratat om förut. Eller finns det någon risk att Riksbanken väljer att vara motvals?
Det är klart att det finns. En variabel har varit svenska kronan för Riksbankens fall. Då, att man har ju... Det är ju problematiskt för inflationen med en svag svensk krona för att vi importerar inflation och vi vill ju gärna få upp den lite grann, eller Riksbanken vill få upp den lite grann. Och det är klart att det blir en mindre huvudvärk när den har stärkts lite grann på slutet och att vi ser att inflationen verkligen kommer ner på allvar. Och det har vi pratat tidigare om i programmet, just att realräntan blir väldigt hög då, alltså när man justerar för inflationen. Om då Riksbanken säger att räntan ska vara kvar på 4%, men inflationen kommer ju ner väldigt snabbt nu. Så då har vi ju liksom en realränta på 2%. Det är väldigt högt. Och därför, det är en av förklaringarna till att marknaden är ganska säker på att man kommer sänka räntan mer då än vad de själva kommunicerar. Så att det är väl lite så tänket går. Och sen som vanligt så är frågan om hur svag blir ekonomin då? Men just nu, varför marknaden är så glad just nu, för man tänker att ekonomin, det kommer inte bli någon kraschlandning här. Och att vi ser de positiva effekterna av räntor som kommer ner. Det kanske kommer vara lite svagt i början på nästa år, rent om vi tittar på makroindikatorer, men att de kommer vända upp sen. Bolagsvinsterna kommer inte liksom gå åt helt fel håll.
Det ska man ju veta, att det kan ju faktiskt ta ett litet tag här emellan att man sänker räntorna till att man ser effekter ute i ekonomin och i samhället.
Absolut.
Så att man inte tror att det bara, ja, men det finns inget lagg däremellan, att det slår igenom direkt. Utan sen får man ju vänta och se lite vad som händer.
Och nivåerna är fortsatt höga, det ska man inte heller glömma bort. Men det är väl just signalvärdet att nu är det över.
Och det är det börsen vill ha. Man säger ju att den är framåtblickande i ett halvår ungefär. Ibland är det kortare, ibland längre, men signalvärdet betyder ju mycket på marknaderna.
Ja.
Men du, på tal om räntebanan, visst har väl du en graf över hur man tänker hos Fed? Eller
det är ju analytikerna, faktiskt, kanske? Ja, exakt. Det är ju en marknadsundersökning. Jag har haft med den här förut, vet jag också, men det är bara kul för den har ju justerats ner nu lite grann. Att allt fler tror ju att räntan kommer sänkas mer än man trodde förut. Och det är ju så att jag tror att snittet ligger på 6 räntesänkningar nästa år. Är vad de flesta tror nu på marknaden. Och det har ju då blivit, så mycket trodde man inte räntan skulle sänkas bara för någon månad sedan. Så att det har ju blivit en lättnad. Och då ser man ju lite grann här på den här grafen just hur medelprognosen, den ändå fortsätter att trenda neråt. Men sen såklart, man ska ju komma ihåg det, att det finns ju finns ju rätt mycket osäkerhet kring det här. Vi vet att inflationen, den kan komma tillbaka. Finns historiskt, om vi tittar historiskt så kan man se det. Att det behöver inte vara över nu bara för det. Och det är väl det. Centralbankerna vill ju verkligen ta död på inflationen nu. Och en sak som kanske talar för det är ju att det här har ju mångt och mycket varit en utbudsdriven inflation också. Alltså i spåren av pandemin kanske med störningar i leveranskedjor och allt vad det har varit har ju bidragit till att det kanske också har hjälpt till att inflationen blev så hög. Vi fick ett krig. Det är inte bara varit efterfrågan som har drivit upp inflationen.
Nej.
Och det kan ju vara då positivt att man tror att om man då hoppas att inflationen inte ska komma tillbaka.
Men om vi utgår ifrån nu att vi, ja men kortsiktigt i alla fall, lyckas kämpa ner inflationen, det ser bra ut, det blir räntesänkningar, att det helt enkelt, ja men den här rusningen är befogad. Mm. Vilka branscher eller typer av företag skulle du säga då som kan påverkas positivt av det?
Alltså, vi kan ju börja med att bara titta vad som har gått senaste månaden. Så ser man ju ganska fort vad som har mått bäst av att räntan har vänt. Kvala fastighetssektorn exempelvis. Mm. Fruktansvärt nedtryckt.
Allt räntekänsligt egentligen.
Ja, exakt. Så att det blir, det är fastigheter, det kan också vara retail. Retail har ju dock gått väldigt bra i år.
Kanske ny vår för lite tillväxtaktier.
Ja, men precis. Ja, att, exakt. Det blir ju att man är mer okej nu med högre multiplar. För att räntan kommer ner i alla, kan säga, i kalkylerna som görs när man räknar fram vad bolag ska vara värda, så är det klart att det hjälper när räntan kommer ner. Högre riskaptit är positivt och någonstans om världen ska gå in och leverera lägre tillväxt, ja, då bör ju marknaden vara beredd att premiera bolag som kan leverera tillväxt just. Och då kanske man är okej med ett P/E-tal på 20 för att man kan växa 20% och istället för att det ska vara P/E-15 typ. Så att det skulle väl vara det, men när man tittar, de flesta sektorer mår ju bra av att räntan kommer ner, så är det ju, och aktier som tillgångsslag blir mer attraktivt också när räntan kommer ner. Alternativet till aktier blir lite sämre, aktier blir mer attraktivt att äga. Och dessutom får vi inte en ekonomi som går helt åt helvete, så är det klart att det är positivt för det mesta. Bank, tydlig Absolut. Räntevinnare, kan också vara en vinnare på att räntan inte blir högre, för då slipper vi oron för kreditförluster. Etc.
Och inte minst vår privatekonomi.
Verkligen, verkligen. Ja.
Som har ansträngts.
Ja, den har varit ansträngd. Men det kommer ju vara ett tag till.
Jag vill återknyta bara till en sak du sa där om lite historiskt perspektiv på inflation. Och då vill jag återknyta till en sak här på en graf som Anna Serusha hade med sig när hon var här förra veckan.
Ja,
den här tycker jag är väldigt intressant att titta på. För det vi kan se här, det är att går vi tillbaka ända till första världskriget, ser du att det är här, då kan man se att de här inflationstopparna, de kommer nästan alltid i par eller ännu fler. Så att om vi tittar till exempel då, ja men här har vi då såklart världskrigen, där finns några stycken. Men om vi blickar framåt mot vad vi är idag, så har vi ju den inflationspiken här.
Ska inte glömma den där heller, tycker jag.
Nej. Det är gamla goda guldmyntsfoten.
Ja.
Den glömmer man inte där lättvindigt. Den gillar jag att den är med här.
Ja, exakt. Den där har jag sett på sociala medier. Är det någon graf som florerar mycket just nu, så är det den.
Det är det.
Jag har zoomat in just där.
Ja, okej. Okay. Den är viral, guldmyntfoten.
Ja, exakt. Igen.
Efter 70-talet.
Ja, exakt.
Men i alla fall, det jag skulle komma till var det att vi har ju tydligt en peak. Så att inom ett par år kan vi nog, om vi blickar tillbaka på historien, vänta oss att inflationen kommer att öka. Så det kan vara bra med sig.
Verkligen.
Så att även om det råder någon sorts eufori nu och liksom allting går bra kortsiktigt, så ska man nog ändå vara lite beredd på att den kan börja öka igen. Man säger att historien rimmar, det behöver inte återupprepa sig, men man kan ändå titta lite på historiska data för att se kanske vad som kan hända framåt.
Ja, verkligen.
Det har blivit dags att titta på ett case. Och Kalle, där har du med dig Bravida. Vi pratar el, det är ett installationsbolag, värme va också. Men berätta lite om bolaget och varför du tycker att det här är intressant att titta på.
Ja, men först och främst, det är ju mycket som har gått extremt fort uppåt nu om vi kollar på aktiekurserna. Och då kan ju, det kan vara en väldigt dålig idé då att börja titta på något som inte har gått så bra. För det kan ju finnas en anledning till det. Men jag fastnade ändå lite för Bravida. Här finns det en byggexponering som marknaden av förklarliga skäl inte har gillat. Vi kan ju bara kolla på kursgrafen, så kan vi se att jag tror, jag för mig, om man drar ut den lite längre, nu är det här bara för i år då, men jag tror den toppade på 140.
Ja, så, ner ungefär 30% om jag ser
i
rätt
år, va? Ja, exakt. Ja. Jag tror att den är halverad från toppen. Och det här får du då en nordisk marknadsledare som har haft det kämpigt, men som där i grunden finns ganska många så här fina egenskaper som ändå kan vara värda att lyfta fram, och aktien har värderats ganska lågt nu.
Vilka är är det då, de här fina egenskaperna?
Ja, men då är det ju dels så att man är en marknadsledare som har en skuldsättning som är ganska låg. Man har historiskt varit väldigt duktiga på att göra mindre värdeskapande förvärv hela tiden. Man kanske gör 20 stycken per år, de är inte så stora. Men det bidrar hela tiden till tillväxten, så att det finns en fin mix av organisk och förvärvad tillväxt. Och dessutom så har man då den här balansräkningen som är ganska stark för att man då har kassaflöden som har varit väldigt bra. Och det har ju marknaden uppskattat. Och dessutom så finns det då en story kring att liksom allt det här med att vi ska ha mer effektiv energianvändning och så där, det spelar bolaget i händerna. Det är lite underliggande strukturell story som marknaden gillade väldigt mycket när allting var positivt för ett par år sedan. Och det kanske också gjorde att aktien handlades lite väl optimistiskt.
Ja,
kanske.
Ja, men det ekar ju lite av Nibe, Invido och några andra sådana här.
Ja, men lite åt det.
Fagerhult, lite samma också. Ja, rider på samma trend i alla fall.
Ja, fan, mycket Fagerhult var på BB för övrigt, måste jag säga.
Var det?
Jag var Fagerhult överallt.
Du har, vad kallas det, att man lynchar?
Ja,
exakt. Man tittar. Man gör en liten observation kring sig och ser att ja, men här verkar det gå bra.
Ja, men jag såg Fagerhult, Getinge, vad var det mer jag såg? Det var någonting mer jag reflekterade över.
Det är det som du sitter och tittar
jag vet,
på där på BB.
Det är hemskt. Man är ju skadad.
Arbetsskada.
Ja, det får man ju lugnt säga.
Men du, Bravida, de har ju fått några sänkta rekommendationer här i närtid eller de senaste månaderna.
Ja.
Är det slut med det nu? Eller vad tror vi?
Ja, men för det jag skulle komma till, det jag sa innan, det var lite grann det som har dragit upp aktien och det marknaden har gillat. Men den här byggexponeringen är ju såklart inte så kul. Man har ju liksom, man är ju känslig för byggkonjunkturen och den har ju varit liksom inte alls speciellt bra då. Och den största kundgruppen är just byggindustrin. Jag tror så för nästan 40% av omsättningen. Så det har ju varit negativt. Men nu är aktien då halverad. Om man tittar värderingsmultiplar som vi kommer in på snart så är de nedtryckta. De är på liksom historiskt låga nivåer. Men och samtidigt så tycker du att är det någonting man är skraj för så är det nybyggnation. Vad blir det av det? Det verkar vara tvärstopp på många håll. Men det står samtidigt bara för 8% av omsättningen i Bravida. Så det är inte så mycket exponering mot det. Och det är väldigt mycket service. 50% av omsättningen är service.
Det gillar man ju alltid.
Ja, men det gillar man ändå.
Det vet man ju är återkommande.
Ja, men precis. Så det är ju någonting positivt då. Så att det är klart att det har funnits uppenbara risker i caset. Och då är frågan om man ska då lyfta blicken framåt och se några kvartal bort. Kommer det se bättre ut då? För att är det någonting, som sagt, marknaden har gillat starka kassaflöden, men det har man inte fått senaste kvartalen. Och det kan man nog kanske inte vänta sig nästa kvartal heller, eller kanske till och med Q1 2024 kanske inte heller blir så bra. Men sen borde det ändå dra igång lite igen och se bättre ut. Och då tror jag nog att marknaden kan börja gilla det här igen. Så om man då tittar på en värderingsgraf, bara
just det, för
att sätta det lite i perspektiv då. Den här kan se lite rörig ut vid en första anblick, men då
får beskriva vad det är vi ser.
Ja, då ska jag beskriva här. Att Bravida, det är då den blåa linjen och då ser vi då P/E-talet framåtblickande 12 månader. Och då ser man hur den har rört sig. Och det var P/E-24 när det var som hetast. Men då var allting väldigt hett, som sagt. Men sen har det successivt då trendat neråt. Och vad som var en tydlig premie mot börsen, om man då jämför värderingen mot börsen, vad som var en tydlig premie är nu en väldigt tydlig rabatt.
Mm, och det ser man ju tydligt där längst ner, va?
Ja, precis. Så då ser man att det är liksom en rabatt på, vad kan det vara, 15% mot börsen. Man är nere på liksom egna historiska liksom P-multiplar som är väldigt, väldigt låga. Tittar vi skuldjusterat så ser det ännu billigare ut. Så att jag tycker att det här, det gör ju allt annat lika, tycker jag, att det säger någonting om marknadens syn på aktien, att risken anses ändå relativt hög just nu, eller man är i alla fall inte beredd att betala mer för aktien. Och någonstans tror man på en vändning här framöver så är i alla fall aktien ganska lågt värderad, och det är ju alltid skönt. Och dessutom tycker jag då att man har stöd i, och det har vi pratat om förut tror jag, när vi pratade Invido och sådär, att även om timingaspekten kanske inte är helt perfekt då, eller timingen kanske inte blir helt perfekt, så är det ju skönt i alla fall att bolaget har starka finanser och man kanske kan börja göra mer förvärv igen. Har ju en historik av väldigt fin utdelningstillväxt också. Man har liksom växt den här utdelningen varje år i takt med då att man har väldigt fina kassaflöden. Så att, ja, men så någonstans tycker jag att så här, ja, men någonting som inte har gått så bra hittills, som sagt, det kanske är en dum strategi.
Men det är väl man ska försöka hitta ändå. Det är, ja, visst, det, saker kan fortsätta neråt, absolut, det ska vi vara tydliga med. Och med det kanske vi ska ta och slänga in en liten riskvarning också.
Ja, det kanske är på sin plats. Att all trading är förenad med risk, och allt det vi har pratat om i dagens avsnitt, ja, det ska ses som inspiration och ingenting annat.
Och jag tror att vi ska ta och tacka för idag också, och vi kan ju säga det att nästa vecka kommer det såklart att bli en årskrönika för det här året. Vi kommer att gå igenom de största händelserna, de största vinnarna, värsta flopparna. Det kommer vi prata om nästa vecka som sagt då. Så att, ja, men vi tar och tackar alla som har tittat idag, och vi hoppas att vi ser er nästa vecka.